Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med vdn för Revolution Race, Pernilla Nyrensten. Välkommen hit.
Tack snälla, så roligt att vara här.
Ja, du sa precis här innan vi satte igång. Ja, vi grundade bolaget i ett garage, det var 2013 va?
Ja, det var då allt började. Vi startade bolaget 2013, 31 juli tror jag det var. Men vi sålde vårt första plagg online i januari.
Ja, all right.
Så allt startade i min pappas garage på Byttorp, mitt i centrala Borås.
Och nu ser ni börsaktuella.
Helt galet, helt galet.
Ja.
Så roligt, alltså det är verkligen så spännande. Och jag berättade ju liksom, vi gick ut med att vi skulle gå ut. Personalen har ju vetat länge att vi är på gång, men inte riktigt när. Och det var liksom stort jubel i måndags verkligen. Så att alla, hela bolag ser verkligen fram emot att börsnoteras. Så det är så kul.
Kan du berätta lite, för det är du och Niklas, din man, helt enkelt. Ni grundade detta 2013.
Och sålde första plagget online 2014.
Ja, och det var en byxa.
Jajamän, som gick i retur. Nej. Så det var ingen bra start. Så att där tänkte man väl att okej, vi kanske inte ska sluta med vårt vanliga jobb då. Men sen dess har vi gått från klarhet till klarhet.
Och nu så vet jag att Altor äger, är det runt 60%?
Ja, det stämmer bra.
Ja, och sen så äger ni?
34%.
Vem äger resten?
Resten, personalen och styrelse, ledningsgrupp. Ja. Så att det är nästan det roligaste av allt tycker jag. Att det är verkligen så många i personalen också som liksom är aktieägare i Revolution Race.
Är det alla anställda som äger
det? Nej, man kan väl säga så. Det är en sak som jag faktiskt tycker alltid gjorde väldigt bra när de köpte in sig i vårt bolag. Först kom de ju in som minoritetsägare och hade en option. Vi var ganska nystartat bolag så de tog ju verkligen en chans med oss. De skulle ge sig in i e-handel och sådär. Men i alla fall, de läste ju att den personalen som vi hade på plats där fick ju alla investera. Så varenda avdelning är ju delaktig i denna börsintroduktionen. Men det är klart att alla, de allra senaste anställda är inte med, men de allra flesta.
Och när man går in, eller jag signade faktiskt upp mig på nyhetsbrev här. Och då så möttes jag genast av ett mejl som var så här. Välkommen till friluftsrevolutionen. Vad är det för revolution som ni vill åstadkomma eller som ni kanske har åstadkommit? Jag vet inte, har ni åstadkommit någon revolution?
Alltså det är klart att vi tycker ju det, för att det är så mycket som är spännande med Revolution Race. En av de första varumärkena i hela Europa inom vår nisch som byggdes på sociala medier tillsammans med kunderna. Mm. Och det är ju en revolution, eller hur? Alltså det är ju någonting nytt som händer. Och sen var vi trötta på en överprissatt bransch, enligt oss. Det är klart att alla har sin liksom, roll. Och man brukar ofta få höra att man får vad man betalar för, eller hur? Liksom, om du ska ha riktigt bra kvalitet. Men där kunde vi komma in då. Liksom, skippa alla mellanhänder, gå direkt till slutkonsument online och så byggde vi varumärket på sociala medier tillsammans med våra kunder. På det sättet tycker jag verkligen att vi har revolutionerat. Men det är en sak till som jag menar med det. Vi lät kunden ta makten över hur det borde vara. För att vi involverar dem. Och en sak som jag själv identifierar, för jag har många vänner i Borås som har jättefina bolag och så vidare. Men ibland när man går via återförsäljarledet så är det faktiskt inte alltid kunden får vad de vill ha. För att återförsäljarna bestämmer ju vad de vill köpa in från varumärkena. Vilket gör att det oftast lätt landar i grått, svart och grönt. För det är lite mindre risk. Och där kunde vi komma in. Så det, där var vi också innovativa. Bara genom att lyssna på kunden och ge vad de ville ha för färger, så kunde det ju också vara innovativt tack vare att vi hade skippat alla mellanhänder. Det tycker jag är riktigt coolt.
För en sak som sticker ut om man tittar på handeln generellt, men man ska väl jämföra med e-handlare då,
ja,
det är ju att ni har varit så pass lönsamma.
Det stämmer, och det beror ju återigen, men det har aldrig varit på bekostnad av kunden om man säger så, utan kunden får en riktigt bra produkt, bra liksom bemötande. Vi ger dem vad de vill ha och ändå kan vi ha väldigt hög kvalitet för att vi skippar alla mellanhänder. För många gånger så är det ju inte bara agenter man skippar. Det är både återförsäljarledet och agenterna eller distributörerna som man behöver när man ska in på nya marknader. Ofta så hjälper ju distributörerna en att nå ut till återförsäljarledet. Och det är också en av framgångssagan.
Och om man ska säga då, så var det 2020 så hade ni, ja det var ju över en halv miljard, det var 573 miljoner i omsättning och 140 miljoner i vinst ungefär.
Ja.
Hur ser det ut nu?
Det senaste som vi har rapporterat om siffrorna, det är liksom rullande 12 månader så är det 732 miljoner och 196 i EBIT då.
Är du nöjd med de här siffrorna?
Alltså, jag är jättenöjd. Det viktigaste för oss som bolag är att kunden är nöjd. Men självklart att bygga liksom en lönsam, ett lönsamt bolag, det är hållbart. För då kan liksom de anställda få bra liksom kultur i bolaget. För då kan vi bygga mycket på kultur. Så att de kan vara stolta över sin arbetsplats. Kunden är nöjd och aktieägarna är nöjda förhoppningsvis nu då, när vi ska gå mot försen också.
Mm. Att det blev Altor som ni lierade med. Jag vet, i, liksom, när ni hade funnits ett par år så var det ju ganska svårt att få in investerare som kunde komma med, ja, men det kapitalet som inte var så mycket som ni behövde liksom från början. Hur gick den processen till?
Liksom? Jo, men det var ju väldigt stort intresse då. För vi var en av de få som var så pass lönsamma. Och en sak som väldigt många gick igång på, det var att året innan hade vi ungefär 46 miljoner i omsättning.
Vilket år är vi på?
Detta är, liksom, vi har brutit räkenskapsår, så det går från 1 juli till sista juni.
Mm.
Så det är inte hela kalenderår då. Då var det liksom bokslutsåret 16-17.
Mm.
Och då gick vi liksom från året innan då 44 miljoner till att året efter så var det våran lönsamhet. Mm. Så det är klart att det var
den tidigare omsättningen.
Ja, alltså de här 44, det var liksom, så vi gick till, ja, jag tror det var med det norska bolaget som vi hade då, så var det nog ungefär 120 miljoner tror jag. Så att det var ju en fantastisk ökning, och det var många som var imponerade av den ökningen. Och sen så, då kom ju intresset, och vi gick ut i en liksom ordnad process, och sen hade vi lite tur att vi kom ut i en liksom affärstidning samma dag som EM:et gick ut då. Så vi hade 17 bud på oss, så det var huggsex om oss. Men jag tror att det beror väldigt mycket på att det var många som missade Daniel Wellington. Det dröjde ganska länge innan media faktiskt skrev om honom. Så att då blev vi det bolag som kanske blev lite så här fear of missing out. Och sen var ju siffrorna också, de stack ju ut liksom.
Mm. Det finns ju några svenska e-handlare som har lyckats bra utanför Norden. Det är ju till exempel Daniel Wellington, Nordic Nest, Naked. Vad har vi, Babyshop, Desenio, Pierce och så här. Tittar du på de här bolagen också?
Absolut, alltså det är ju liksom entreprenörsvänner. Vi träffas ju ofta i sådana här runda bordsammanhang och sådär. Och det är klart att man tittar på vad andra e-handlare gör. Liksom. De bryter ju mark inom sina nischer. Liksom Desenio som precis har gått till börsen, de är ju fantastiskt duktiga och lönsamma och allt det där. Det är klart att man tittar på vad de gör bra. Och sen så försöker man hitta sin egen väg fram. Och det jag tycker att vi har gjort väldigt bra, det är just det här varumärkesbyggandet på sociala medier, hur vi interagerar med våra kunder, det sticker ut och är väldigt revolutionaries helt enkelt.
För om man tittar på en gemensam nämnare där, så är det just att man har egna varumärken, man säljer direkt till konsument och så bygger man communities kan man säga.
Precis, och vi brukar liksom, alltså många pratar mycket om communities, men vad innebär det? Jag tycker att vi liksom, för oss innebär det att Vi inkluderar dem liksom i våra flöden. Det är inte bara liksom fotografer som tar fantastiska bilder. Utan vi vill att även om inte vi har Revolution Race-logga med, så ska man ändå förstå att det är Revolution Race som är avsändaren. Vi bygger mycket kring Nature is a playground, är vår liksom hashtag. Kommer lite från det här svenska allemansrätten. Vi tycker att det är allemansrätt att vara ute och ha kul i naturen. Så våra kunder visar oss vad de gör i våra flöden. Och många andras flöden, då är det varumärkena som liksom tar sina egna bilder med hjälp av fotografer och så vidare. Liksom, som är jätteduktiga på att ta kort. Väldigt fina bilder, så ingenting om det. Men här kommer vi in och tänker nytt. Skapar med kunden. Involverar dem med allt content. Alltså, så de liksom, i vår betalda marknadsföring, i våra sociala kanaler. Kunden är där överallt. Och det gör ju att det blir väldigt äkta och unikt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Ni finns ju på flera marknader, ett 30-tal. Just
35.
35, ja. Och jag läste att Tyskland är största marknad.
Det stämmer. Ja.
Hur blev det så?
Nej, men alltså, jag är ganska otålig entreprenör. Man är känd för att liksom gilla att åka störtlopp. Det ska gå fort, det ska gå undan. Men vi förstod väl också någonstans att det här Happy Outdoor, liksom varumärket som vi börjar bygga tillsammans med kunden, ska vara färgglatt, vi skulle inkludera oss där. Då vill vi ju nyttja det här med first in mover. Och Facebook började ju skriva om oss och de hade till och med liksom success stories om oss borta i San Francisco och hade liksom det här coola svenska varumärket som de highlightade att de tyckte att vi gjorde så bra med någonting som kallas real life hacks. Vet vad det är?
Alltså det är väl när man filmar någon, alltså det ska inte vara så stylat och snyggt utan det ska vara lite...
Precis, man kan väl säga så här att reklam ska anpassas för de olika plattformarna. På Snapchat håller man ju på med liksom kaninöron och allt det där. Då ska det vara lite kul och på Facebook ska det vara liksom inte så konstlat utan man ska få känsla av att det händer här och nu. Mm. Så många kommer liksom från tv-tiden och överproducerat. Det blir väldigt tydligt på sociala medier att det är reklam. Och där ville kunden ha någonting annat. Lite som de själva la ut sitt content. Och där kom vi in perfekt och hittade hittade det här informativa. För man brukar ofta prata om att antingen ska reklam vara informativt eller lite roligt.
Mm.
Och vi kände inte att vi var så roliga. Och våra produkter behöver man ju prata mycket om funktioner och sådär. Och många andra varumärken, de vill ju gärna göra väldigt snygga, liksom, för de tänker mycket på sitt varumärke, att det ska vara liksom en viss kvalitet så. Men vi tänkte mer på liksom addera värde till kunden. Vad det faktiskt innebär att få alla de här detaljerna förklara för sig. För alla kan inte alla detaljerna. Och det älskade våra kunder. Och halkade Nicke så var det första tagningen. Och det mottogs väldigt väl. Fast Facebook trodde inte det själva först. Utan de såg ju filmen, så det var lite jobbigt.
Då ni köper all marknadsföring, ja, på Facebook.
Ja. Mm. Och det man kan säga, liksom, det som hände där och då var ganska kul. Vi hade ju inte så mycket pengar, för vi lagade allting på marknadsföring och liksom produkten. Produkten ska vara bra, och de pengarna vi hade la vi på marknadsföring och inte produktionen. Och då var vi tvungna att vara ganska kreativa. Vad ska vi hitta på nu? Då kunde vi använda vår bakgrund. Jag har jobbat mycket på mässor. Och där snappade vi upp hur många det är som faktiskt inte förstår produkterna. Det var flera som hade jättedyra produkter på sig eller byxor som inte visste, ha, är det liksom knähål här, kan jag stå på i knäskydd liksom. Och då började Nicky berätta om alla de här funktionerna. Men då ringde våran kontaktperson upp, Rebecca heter hon.
På Facebook?
Och, ja, precis. Vi hade en sån här ads manager kallas det. Om man använder betal marknadsföring så får man liksom lite hjälp från dem, så att man liksom ska få lite coaching, hur man kan utvecklas och så vidare. Och då tyckte hon liksom att det är jättebra med rörligt, men det här var ju tråkigt. Så hon såg det totalt. Men 2 dagar senare, vi gav oss inte, för vi trodde verkligen på det här informativa, kundnyttan, liksom, vi har lärt oss från liksom, när vi har sålt. Jag har ju sålt jättemycket innan vi gick online då. Då fick hon ringa tillbaka, och då var det ju en total succé. Och då ramlade vi ju helt rätt i det som kallas real life hacks. Så efter bara ett halvår senare så visar de det i San Francisco. Att så här ska man göra på våra plattformar. Kolla på detta coola svenska varumärket som har hittat det här med Real Life Hacks. Det är det som gäller på våra plattformar. Så tillbaka till Tyskland. Så vi förstod ju att vi liksom verkligen behövde springa fort. Och bli liksom den här first in mover. Claima den positionen. Alla känner ju till GoPro. Om det kommer liksom kopior efteråt så liksom, GoPro är alltid den man tänker på liksom. Och så tänkte vi kring vårat koncept. För många var ju återförsäljarledet, och vi började se den här transformeringen som började se. Vi var väldigt, man brukar ju ofta prata om tur, skicklighet och timing. Mm. Och där hade vi ju lite av allt, tror jag.
Mm.
Och då kom vi in och var lönsamma redan dag 2.
På den tyska marknaden?
Yes, och idag är Tyskland den överlägset största marknaden.
Hur mycket säljer ni för där?
Vi pratar ju om regioner, så jag kommer inte kunna liksom, utan det är Dach och Schweiz som räknas in i den regionen som vi kommer redovisa för på börsen sen. Och de senaste siffrorna som jag kan prata om, då står den regionen för liksom ungefär 37% av våran försäljning. Så det är väldigt mycket, men med det sagt så är Tyskland den absolut största marknaden för oss.
Och hur ser det ut på andra marknader? Vad är ni sen?
Vi började ju i Sverige såklart. Vi började med 300 000 som jag sa. Och det var ju all in. Vi tog ut jättelite lön. Jag tror jag hade 10 000 i månaden. Vi bodde i det lilla radhuset. Det kostade inte så mycket att bo där liksom. Så vi satsade allt på bolaget innan allt och kom in 2017. Och därför så blev vi ju väldigt starka såklart i Norden. Det är ju där vi har varit längst. Sen 2017 gick vi in i Tyskland. Och sen har vi rullat ut ungefär 2-4 nya marknader per år. Så rest of the world, det är ju liksom alla andra utom Dach och Norden. Det är ungefär 15%. Men det är ju också den region som växer absolut mest. Bland annat UK går väldigt, väldigt bra i den.
När ni rullar in då på andra marknader, vilka kanaler använder ni då? Eller använder ni er utav influencers, eller hur gör ni?
Det är en blandning faktiskt. Det är våran så kallade secret sauce, brukar vi säga lite grann.
Jaha, det är hemligt.
Men liksom, vi tror väldigt mycket på det nya sättet att bygga ett varumärke. När man går direkt till slutkonsument online, då behöver man vara där kunden är. Och kunden är ju väldigt ofta på sociala plattformar. Även om man älskar naturen, djuren och allt det där, så är de ju väldigt ofta där. Så då kan vi nå dem genom att bygga varumärke. Så att ibland använder vi influencers. Och det är liksom en kombo av alltihopa. Vi är på YouTube, vi använder influencers, vi betalar marknadsföring. Och så naturligtvis får vi mycket referrals. Alltså nöjda kunder skapar bra business framåt också.
Ja. Hur går det då till? Ni går in i Tyskland och så säljer ni, som du säger, vi blir lönsamma dag två. Alltså hur funkar det?
Men alltså det som skiljer våran approach, jag tror att väldigt många gör mycket research innan och så bestämmer man vilken position man, hur man ska positionera sig. Jag vet till exempel Aalto liksom köpte in sig i Helly Hansen och de är ju kända som ett seglarmärke i Norden. Men i USA så blir de kända som ett skidmärke, så det är klart att det finns lite olika vägar att ta sig in liksom. Och det, då gör många väldigt mycket research. Men vi valde ju att gå ut och liksom skjuta brett kan man väl säga. För att vi hade vår approach. Det var ju de här äkta filmerna, mycket real life hacks och så vidare. Det var ju så vi gjorde 2017. Men när vi går in i UK 2020, då gjorde vi liksom en helt annan mix av lokala kända personer inom våra nisch. Då. Alltså de är liksom outdoor-personer och så vidare. Och så gjorde vi en jättebra mix av det. Så vi lär ju oss hela tiden. Men det som är väldigt spännande är ju att man kan vara så datadriven. Man lär sig väldigt mycket av tidigare lanseringar. Och det kan man ju ta med sig, även om man såklart behöver liksom anpassa det för just den det landet liksom.
Nu när ni finns på så många marknader, kan man ändå prata om en typkund som ni ser framför er?
Det är det som jag tycker är så coolt, att man inte kan. Men från början så var vi väldigt älskare av hundägarna. Och det är vi verkligen fortfarande. Hundägare världen över älskar Revolution Race.
Aha, och det här kan också hänga ihop med liksom ökat husdjursintresse också. Kanske.
Nej, men det skulle jag tro. Men liksom, det är bara för att vi älskar hundar och djur. Liksom. Alltså, vi har haft med dem sen start. De är ju liksom våra... Det är ju våra superstars egentligen. De slår ju liksom... Så får man ha ett djur med. Det är ju verkligen liksom succé direkt. Men det är en äkta kärlek även till djuren, inte bara kunden liksom. Så att de har ju varit väldigt involverade. Så de var ju startmålgruppen kan man säga lite grann. Men det som också... Vi säljer både till dem och här. Men det är klart att när man säljer multifunktionella kläder, det behöver du ju sitta i. Och du behöver det i skogen. Du behöver ju de typerna av produkterna överallt, egentligen. Och det är lite den positionen vi har tagit då. Så att vi har inte varit så liksom specialanpassade till en målgrupp. Utan våran största kundbas är mellan 25 och liksom 55, skulle jag säga. Det är de, men det är även från 17 till 70 år, både dam och herr. Nästan lika många procent försäljning på båda könen då. Och så ser det ut på de allra flesta marknaderna. Men det är klart att om man jämför lite olika marknader så är ju Tyskland lite mer core-kund och core-aktiviteter. Medan till exempel Norden, ibland när man frågar i Sverige, de använder våra produkter överallt hela tiden. Småbarnsföräldrar har det, du vet man ska vara lite outdoorsy och bara ta en liten picknick eller låta barnen leka i leksandlådan liksom. Och det tycker vi är så coolt, för vi vill ju bli lika folkliga som IKEA. Och det är väl ett väldigt bra betyg att de faktiskt använder våra kläder på det sättet.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein.
Målet här 2023-2024 är att ni ska omsätta 2 miljarder kronor. Hur ska det gå till?
Nej, men alltså, det som vi har resonerat kring där, vi har en historia att vi gillar att nå uppsatta mål. Och vi är vana också, för allt att komma in, precis som du sa, 2017. Och historiskt har vi varit extremt duktiga på det. Och det tänker vi ju inte ändra på när vi går in på börsen nu. Så vi har ju till och med sagt att minst 2 miljarder. Och hur vi ska lösa det är genom att bredda vårt varusortiment, växa inom befintliga kategorier, utöka till nya marknader. Och vi har även lagt in Amazon, och det har också varit väldigt framgångsrikt. Och växa på befintliga marknader och nya marknader och utveckla varusortimentet tillsammans med kunder.
Och vad är det då för nya produkter man kan tänka sig?
Bland annat så har vi liksom planer på ryggsäckar och skor. Mm. Det är inte allt för långt bort. En av denna kategorin kommer liksom lanseras under året. Mm. Och det ser vi fram emot. Och det är återigen saker som vi frågar våra kunder. Vilka produkter vill ni att Revolution Race ska liksom in i? Och då har vi fått höra, särskilt i skobranschen tycker jag är lite kul, att det är många som har dyra kängor som de ofta tycker är för fina för att ha för hundpromenaden eller gå ut i city. Och där kommer vi in så perfekt, liksom. Riktigt hög kvalitet, liksom. Men det är också produkter som man kan använda. Det blir liksom pris per användande. Där är Revolution Race verkligen tagit en unik position, skulle jag säga. Så att det är jättespännande segment.
Mm. Och om man tittar på nya marknader, då sa du UK är växande nu, men om man tittar framåt, vad ser du framför dig då?
Ja, UK var ju förra årets liksom stora succé, ja. 2020, och i år satsar vi på USA. Men med det sagt, alltså, vi skiljer oss väldigt mycket från många andra, liksom, då kanske de satsar 8 miljoner, alltså liksom, jag bara slänger mig med siffran, med många miljoner då. Men vi har en helt annan soft launch, vi går in, samlar in data, kollar vilken målgrupp är mest liksom intresserad av våra produkter, vilka produkter, vilken målgrupp och så vidare. Så vi går in och känner oss för, och sen när vi får träffen, det är då liksom vi blåser på. Så vi är ganska kontrollerade. Men så vi liksom resonerar, vi ska nå igenom, och vi kommer lansera under året.
Och är det någon speciell mark? Eller liksom?
Vi kommer faktiskt, just i USA, för det är lite svårare med leveranser och sådär. Då har vi sagt att vi kommer gå in i liksom Amazon först. Men målet är ju såklart att bara samla data och liksom kolla vilka produkter och så vidare. Och sen när vi har bättre koll på det så kommer vi ju såklart satsa mer på vår egen sajt som vanligt. Och jobba med Amazon parallellt såklart. Men det är ju så vi tänker.
Mm. Men du är också uppväxt inom kläd... Alltså din
det
pappa
stämmer.
Jobbade inom klädbranschen. Vad gjorde han för någonting?
Nej, men han var ju liksom så här knalle. Fast han hade butiker runt om i Sverige. Du vet, alltså knalle är ju Borås liksom. Jag vet inte om du vet det, men liksom, alltså, det är verkligen en sån kultur. Och han är ju typ knalle, fast han är liksom en modern knalle, kan man väl säga. Så han hade ju massa butiker runt om i Sverige. Så jag sålde ju som 8-åring redan gången, första gången liksom. Jag kunde knappt nå upp till disken, men jag skulle vara där liksom. Så att jag älskade verkligen att sälja till kunden, för jag ville att de skulle bli nöjda. Mm. Så att det har jag ju levt med. Så att jag har ju växt upp i en väldigt entreprenöriell familj. Och det är klart att när man då liksom jobbar med den typen och det är så mycket konkurrens, då måste man vrida och vända på varenda krona. Man ska hitta konkurrensfördelar. Och vi var väldigt duktiga på att sälja och måna om att kunden skulle vara nöjd liksom.
Alltså för det är också det när du sa med mässor och så här. Då var det med din pappas bolag, eller?
Nej, alltså vi började med att sälja kläder på mässor, andras varumärken. Jag och Niklas, och sen så startade vi ju Revolution Race då. Vi hade ju den här fantastiska drömmen om att liksom bygga ett varumärke, ett eget varumärke liksom. Mm. Och så letade man efter den här berömda luckan, vad finns det någonstans? Vi har ändå kunskapen och sådär. Och vi gick och funderade på detta jättemycket. Och det var faktiskt en kund som var med till slut och fick oss att börja.
Så man hade ett par byxor som inte satt så bra eller något sånt där.
Exakt. Alltså, jag sålde liksom en, jag kommer inte ihåg, tröja eller jacka, tröja tror jag det var. Och så frågade han om byxorna, för jag var väldigt nyfiken. Jag tyckte de var snygga och coola liksom. Och så frågade jag henne vad hon tyckte om byxorna. Men då tyckte inte hon de var så fina, utan hon tyckte, ska jag vara helt ärlig, jättebra kvalitet, sa hon till mig. Men passformen är inte någon vidare. Och de är så dyra. Så när jag tar på mig dem liksom, så väljer jag hellre att ta mina vanliga jeans när jag går ut i skogen. För tänk om jag får en blåbärsfläck. Du vet, just den miljön när man är i skogen, det är liksom, även om det är väldigt hög kvalitet så kan det bli rever. Du vet, liksom, det är inte den miljön som man är som mest rädd om sina produkter egentligen. Liksom. Och det kändes så, ja, och tänk om det fanns lite roliga färger. Liksom. Så att det kändes verkligen som att men här är ju luckan. Liksom. Alltså, jag fick verkligen sån jätte... Det här är det vi ska göra. Och jag såg ju liksom Happy Socks och Happy Plugs och alla de här. Och jag tänkte mycket på det här med glädje, Happy, liksom, många andra bolag. Jag upplevde liksom att vi ville finnas där för att inspirera på en helt ny nivå. Liksom. Och så knyter ihop det här liksom, svenska allemansrätten. Det, naturen ska vara tillgänglig för alla. Varför är det så himla dyrt? Jag kände verkligen att jag stod bakom det. För jag själv har liksom, varit uppe på Everest Base Camp och vandrat och hajkat. Vi har varit ute mycket på liksom, äventyrsresor och sådär. Så jag kunde verkligen identifiera mig med den tanken liksom. Nej, varför är det så dyrt? Liksom? Detta måste vi lösa. Det här är kul. Men då hade vi bara 300 000. Och det är väl också en grej som varit en fördel att vi kunde bygga varumärket online. För tänk om vi hade kommit in till en återförsäljare med en byxa. Mm. Alltså du kan inte åka till Asien ens liksom med så lite pengar. Så vi gick ju via en svensk agent i början. Och då fick vi ju ta det därifrån. Det var ju det enda som fanns på våran sajt. Men vi kände väl liksom, det var som en sidobusiness. Vi såg det väldigt mycket som det i början, fast vi ville ju såklart lyckas.
Och då hade ni en byxa, hur många exemplar?
Den första kollektionen, alltså det jag tror det var 10 000. Och då sålde vi liksom tre olika färger till dem och här. Och då vet jag att vi tidigt frågade vilken färg de ville ha. Inte på alla då, det var väl någon svart såklart. Men i alla fall då var svaret orange och rosa. Och ett halvår senare när de kom in, då sålde de ju slut. Det var det som var coolt. Liksom. Att då såg man verkligen så här, herregud, kunden liksom vet vad kunden vill ha.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag är ganska fascinerad över hela klustret runt Borås. Alltså för det första den här textilindustrin som liksom la ner på något sätt. Men sen
ja, precis.
Men sen också nu...
Ömsat nytt skinn, nästan
ja,
lite så.
Att ja, att nytt skinn. Och jag tänker också, är det någon fördel för er som e-handlare? Alltså vad det gäller personal eller attityd eller ja, vad som helst?
Nej, men jag skulle säga så här, Borås är ju liksom till och med Göteborg. Alltså Göteborg och Borås kan ju vara lite så här... gulliga lillebror, storebror komplex liksom. Men någonting som de ofta säger om oss också, det är 11 000 företag i en ganska liten stad på 110 000 invånare eller någonting sånt där, så det är ju helt fantastiskt. Det är klart att den kulturen, det är både att man har många förebilder som man kan inspireras av, mycket kunskap för de här, alla de här bolagen attraherar i sin tur väldigt mycket kunnig personal. Så det blir liksom en helt annan liksom, möjlighet att bygga bolag och sen också närheten till Göteborg gör ju att Borås
och lite
är
billigare.
Väldigt, liksom. Det är lite billigare med lokalhyror, det är kanske lite billigare löner. Det är lättare att starta helt enkelt. Och sen så är det ju en kultur att det är fint. Jag vet att det var någon jag pratade med för liksom bara alltså, tre år sedan.
Att starta
bolag är fint i Borås. Liksom. Mm. Och nu har det blivit, jag vet inte om du har märkt det som håller på, alltså aktiesparare, det blir bara yngre människor, eller hur? Mm. Alltså, och det tycker jag är så coolt att det inte bara är äldre som är intresserade av aktiemarknaden och så vidare. Liksom, och starta bolag, för det hänger ju på något sätt. Liksom. Mm. Det är intresse. Och nu är det fint att starta bolag. Och det var det inte förr. Men i Borås har det alltid varit fint. Och det tror jag har drivit liksom, många framgångssager helt enkelt. För att man får mycket glada hejarop när man startar ett bolag helt enkelt.
Men apropå kultur, hur var det då? Ni hade haft låga kostnader, ni hade drivit upp bolag. Ni har inte valt mellan tillväxt och lönsamhet kan man säga. Utan det har ni lyckats dra parallellt.
Det var ju väldigt viktigt i starten med. För hur skulle man annars kunna växa? Liksom? Alltså, du var ju tvungen att finansiera allt med eget kapital. Det är en all in, låga löner. Vi vågade inte anställa någon nästan i början. Jag och Nicka hade liksom... 10 hattar var liksom, man höll på med ekonomi och marknadsföring och alltihopa, you know the drill, vi var ju till och med liksom modeller i början liksom på gott och ont.
Men när Altro kom in då och köpte er andel, hur mycket köpte de den för?
Många entreprenörer tänker väldigt mycket på den första summan man får in. Vi valde faktiskt inte det högsta budet. Och liksom, vi valde ju Altorf, vi trodde på vår gemensamma resa, vi hade samsyn. Jag gillade...
De hade haft Helle Hansen och sådär.
Ja, liksom. Helle Hansen och Crossing Joll. Men sen de personer som vi träffade på Altorf, bland annat Andreas Källström Sävereng och Jens Provald. Det var ju personen också som vi skulle jobba med. Det är ju liksom kontaktpersonerna på Altorf kan man säga. Mm. Och vi fick en väldigt bra, fin kemi med dem. Men det var ju också liksom att vi tänkte ju mycket på... Att vi ska ha en gemensam resa framåt också. Så vi fokuserar inte så mycket på de pengarna som vi fick där och då. Och jag är så glad att vi valde dem.
Men för jag tänker på kultur. Vi pratar om kultur där i Borås och i Knalleland och sådär. Och sen så kom man då till Altor. Och liksom, hur var den kulturen?
Ja, det var ju svårt. Liksom. Alltså, här är två liksom, olika världar som ska mötas. Entreprenörer har ju, som jag sa, störtlopp och kör. Ja. Och så kommer det en struktur. Liksom, ordning och reda. Nu är vi själv ganska strukturerad. Men det var ju mycket med det här med ledningsgrupp och styrelsemöte hade vi aldrig haft. De kom in mycket sådana saker, så det var inte bara liksom att vi hade gemensamma planer på hur vi strukturellt skulle liksom växa globalt och så, utan det var ju alla de här liksom basics som man säger så. Det är ju faktiskt väldigt viktigt att få dem på plats. Du vet, många gånger man som är entreprenör, man tar väldigt bra beslut och man löser saker. Men det är ju verkligen liksom i 190 överallt utan att kanske lägga ner på pränt och så. Och då kom de ju in väldigt fint där och löste många sådana saker.
Mm. Hur mycket ska ni behålla själva?
Nu är det börsintroduktionen menar jag. Vi har sagt att alltså, jag tror ju stenhårt på bolaget. Liksom. Alltså, jag vill ju att Revolution Race ska bli världens mest rekommenderade automärke liksom, och bygga tillsammans med kunderna. Så vi har sagt att vi kommer sälja av en mindre andel av det vi har. Vi har ju 34%. Jag kommer inte gå in i detalj på exakt hur mycket vi säljer, men vi ska behålla majoriteten av vår andel i alla fall. Och för allt oss del är det ju viktigt att liksom, ta kvalitetsbolag till börsen. Det är därför vi satsar på huvudlistan också, för det är ju liksom en kvalitetsstämpel i sig. Självklart först något. Jag vet att det är många sådana här dialoger eller artiklar om att det börjar bli fint också eller så. Men överlag så är det ju en extra kvalitetsstämpel tycker jag när man kommer till huvudlistan.
Jag säger stort lycka till. Är det din telefon som ringer?
Det är min. Jag är väldigt ledsen.
Du har bråda dagar, eller hur?
Yes.
Vart ska du nu då?
Nej, jag ska in i ett möte.
Ja, du ska in i ett möte. Lycka till och så får vi se hur det går på börsen. Och så kanske vi kan höras om ett år igen.
Absolut, ja. Ser vi fram emot.
Ja, tack, då är du välkommen tillbaka.
Tack snälla.
Pernilla Nyrensten, vd för Revolution Race, e-handelsbolag som ska gå in på börsen snart. Lycka till.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein. Mer information om vår journalistik hittar du på www.affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då!